Termos med Roger Kjellman.
Nå ja, nu kör vi. In i studion.
In i studion.
Via luftslussen, oljudslussen. Sådär. Sparkar om med dojan. Ja, här sitter någon och jobbar i andra.
Ja, ja, där är Christian.
Ja.
Diverse saker.
Ja.
K-pop mest.
Jaha. Mm-hmm. Och här på den här sidan var det J-pop eller hur var det? Har ni delat upp marknaden?
No, här har blivit automatiskt med J-pop för min del. Mer min grej.
Ja. Mm. Vad är skillnaden? Eller ja, största skillnaden?
Ja, vad ska jag säga? Japan låter lite mer old school än Korea kanske i sin musik på något sätt. Men det finns mycket sådana som de kallar för hybrid J-K-pop som... Mm-hmm. som ja, vad ska man säga?
Om Korea är Sverige, är Japan Finland då, vet du?
Ja, typ, ja. Det var en bra förklaring.
Så förstår man. Och så går färjorna där över. Förr fick man köpa taxfri.
Precis.
Annars skämt och sido. Ja, vi börjar med samma, men vi ska säga att Tarmos dags igen. Och nu har jag åkt iväg till en musik... studio, inspelningsstudio i Vasklot i Vasa. Här sitter jag med musikern, producenten, låtskrivaren med mera. Janne Hyöty, hej!
Hej! Kul att du kom och hälsa på.
Kul att du inte tackar nej när jag ringde och frågade om jag får hälsa på. Mm.
Ja, nej, det, man tackar ju alltid till sådana här grejer. Det är kul att diskutera lite musik och allt möjligt.
Kanske lite omväxling i din jäktade tillvaro. Så här, vi är början av december nu. Hur stressigt är det här på året? Om man ser på ett helt normalt år. När är det som mest jobb för en sån som du?
Nej, det är nog jobb hela tiden. Men här var det ganska mycket... med tanke på att det snart är jul så har det varit konstigt mycket julsånger i år. Tidigare år har jag gjort max en eller två. Nu har jag gjort över 20 har jag producerat åt olika artister. Så här är någonting på G med julsånger.
är det mycket inhemska artister? Eller du jobbar ju mycket med utlandet också. Japan som vi noterar. Är julmusik en grej i Japan?
Ja, vi har faktiskt en julsång i Japan som kom ut för över 10 år sedan. Mm. Men nu har varit mest i de här finlandssvenska profilerna. Allt från Thomas Lundin till Ami Aspelund och Benny Törnros. Och en svensk operasångare som heter Rickard Söderberg har producerat och varit med och skrivit en låt och som har kommit ut.
Ja.
En fin låt.
Ja.
Och ja, Rebecca Warhammer spelade in en julskiva med så var det två album och diverse låtar.
Ja. Men det är väl bara roligt.
Ja, det är bara roligt, ja. Jo, men det är väl skönt att döva med julsångarna för
med sikte på poppig och glad solig vårmusik då.
Ja, det är väl nog, jag ska göra sommarhits antar jag,
om det
ska göras, annars sen är det för sent till nästa sommar.
Mm. Mm. Nåja, hej, jag är nyfiken på dig Janne Hyöty. Barndomen och allt det här förrän du liksom kom på att musik är din grej. Var du född förresten, eller uppvuxen?
Jag är nog Vasabo, jag är från gamla Vasa faktiskt.
Ser du?
Jajamän.
OG.
OG. så kan man säga. Nej, jag menar, jag håller på med musik så länge jag kommer ihåg. Jag började spela gitarr som 8-9-åring i lågstadiet i Ropanäs. Där jag gick, hade en bra musiklärare. Mm. Eller, så, ja, han var inte bara musiklärare, men han var musiker, Bernt Norbo, som hade en massa instrument i klassen, så vi fick prova på en massa saker. Mm. Så det var som väldigt bra. Nu därifrån hade intresse starta. Så jag fick en gitarr då. Och så var jag med i en sån här gitarrklubb på tidigt på en morgon, kommer jag ihåg, och så spelade vi och så jag blev så jätteintresserad av att spela gitarr och jag var så intresserad att jag fick till och med vara inne på rasterna och spela.
Aha.
Skulle jag vara kova. Och sen i något skede blev jag utsatt för att spela kontrabas.
Oj då.
Också då i lågstadiet, så att basen var ju väldigt mycket större än mig.
Du fick stå på någon pall då, eller hur såg det ut?
Nej, jag räcktes nog, men man fick ju grymma blåsa på fingrarna, så tjocka strängar, kommer jag ihåg. Mm. Så att det var mycket pain när man spelade kontrabas, men det var roligt.
Ja.
Lika. Mm.
Så. Jag har sett dig spela elbas på scen, så du fick inte avsmak för basen, att spela den och sounda och sådär.
Nej, jag spelar ju lite bas hela tiden. Jag spelar mycket bas på inspelningar också här i studion. Jag är en smygbasist. Alltså, sen spelar jag förstås bas i vårt Genesis Tribute Rock Theater. Mm. Delvis också där. Så att jag kallar mig för proggebasist.
Ja.
Hur är det med funk? Kan du släppa?
Ja, lite grann, men inte jag. Jag kommer till basen, inte någon teknisk. Jag brukar säga att jag spelar bas som en gitarrist, så det är lite mer melodisk
bas. Ja, just det.
Mm. De tunnare strängarna mycket.
Nå, kanske man får dit också lite och åka på.
Mm. Mm.
Jaha, men det var alltså redan från barnsben, och det var eget initiativ. Du var nyfiken och sådär. Du blev inte lagd inom musikklass av föräldrarna?
Det var nog helt eget initiativ. Ja, på den vägen är det. Sen började man ju med lite olika band med kompisar. Som det källaband, diverse vad man nu hade. Och så vidare. Och jag minns att jag övade väldigt mycket på gitarr. Som tonåring. Jag var flera timmar om dagen, så att jag bara spelade. Det var roligast det.
Ja.
Jag blev nervös om inte jag fick spela gitarr.
Ah, okej.
Okay. Ja, jag var på den nivån. Ja.
Och det talas ju nu för tiden om att skärmtid för barnen, de sitter så mycket med telefonerna. Var det någon som sa till någon gång att ska du få ut och leka nu istället för att spela gitarr?
Ja, nu gjorde man ju det också nu förstås. Men ja, jag började sen på Laffalapset folkhögskola.
Ja.
Där jag var som enda. Det här var i slutet av 80-talet, så att där började jag. Det var ändå sån här sorts musikutbildning som man kunde få inom pop och jazz. Och där.
Mm.
Där började man ju spela jazz och sånt. Så
ja.
Jag kom in på den grejen, och samtidigt började man jobba mycket och fick mycket cakor, och man satt på teatrar och spelade och musikaler och allt möjligt.
Mm. Mm. Ja.
Vi är i lite liknande åldrar, du är ett par år äldre än jag, men jag minns där i tonåren, då var det ju liksom den här striden, syntare mot hävare och så vidare. Man måste välja läger. I vilket läger fanns du?
Det fanns nog i det där heavy lägret faktiskt. Försöka väl lyssna på lite synt musik nu på 80-talet, men inte var riktigt som jag skulle nappa på det sättet, men jag var nog mer klassisk hårdrock.
Ja.
Deep Purple och Rainbow och sådana där band, förstås alla de här hårbanden på 80-talet,
ja.
Det finns ett sånt begrepp som kom, så att nu var mycket hårdrock som jag lyssnade på då.
Hängde några affischer på väggen där hemma, Van Halen och Yngwie Malmsteen och sånt där.
Jajamän, alla de där. väggarna var full.
Precis.
Vem var då i alla fall största förebilden?
Jag skulle nog säga att det var Ritchie Blackmore, gitarrist, och Yngwie också. Och det var nog kanske de två. Sen då kom förstås, då man började lyssna på annan musik, så kom ju andra stilar och andra förebilder förstås. Men just från den genren så var jag nog det är speciellt Blackmore. Han var så från Rainbow och Deep Purple, han var så mystisk och roligt att se på.
Just det.
Han är inte så där, vad jag nog förstått, sällskaplig och social typ, introvert. trivdes bäst med gitarren kanske han också.
Jo, jag har förstått det. Jo. Man har ju inte träffat killen så att säga. Men ja, det säger så.
Nåja, hej. Nu är jag nyfiken, Janne, till Termos hör också musik. Att vi ska lyssna till musik. Och du har fått uppgift att välja 3 låtar. Vad blir det till först?
Ja, vi kan, då vi nu snackar gitarr och sådär, vi ska faktiskt kunna spela en låt från mitt ett soloalbum som släpptes för en, fem år sedan kanske.
Ja.
Skiva som heter Shadowland. Du har bara gitarr på den skivan. Största delen av skivan är helt improviserade, bara suttit och spela in. Jag hade någon sån där filis en vecka. Ja. Tänkte jag ska göra en låt på gitarr och ge utan. Men det kom väldigt många låtar, ett helt album.
Just.
Och den här låten är en, passar ju bra då vi snackar lite att sommaren kommer, så den här låten heter Sweet Summer Gone. En kiva kort låt.
Vi tar den. Sweet Summer Gone.
Ja, det var en så gott som improviserad låt faktiskt. Jag var inne i mitt mode den där veckan då den här hela skivan kom på raken, så man bara kör på.
Ja. Du sa att du skulle spela in en låt, men hur många blev det?
14 alltså. Det är ganska korta nog som det stycken, men det var nog kanske max 2 minuter.
Ja.
Där, men ändå.
Just.
Får jag fråga en hurdan gitarr spelade du på? Var det liksom favoritgitarren eller?
Det var nog en nylonsträngad gitarr. Jag kommer inte, vi har ju flera, men helt en Perus klassisk gitarr faktiskt. På den där låten.
Är du en gitarrhoarder? Vågar du erkänna hur stor samlingen är? Eller ja.
Nej, inte på det viset så där hysteriskt. Hysteriskt samlare. Jag har väl en 20 gitarrer ungefär.
Ja.
Man spelar väl på 2 eller 3 av de som mest. Sen är det lite sådana specialgrejer som behövs för lite olika sound up och sånt som man plockar fram och dammar av och stämmer upp.
Det tjänar ett syfte, så ingen ska börja här komma och klaga på dig.
Nej, precis. För man kan inte ha för mycket gitarr.
Gammalt djungelordspråk.
Exakt.
Ja.
Hör du, det var första låten jag klarade. Vi har 2 till. Till Termos hör också Termosen. Och du försöker prångla på mig eget brukt kaffe här som ni har i studion. Men här.
Ser du?
Där var den.
Perfekt.
Och så har vi en mugg och en till emaljmuggar, så därför klonks. Så där ja. Nu är jag enhändad, så du får hjälp mig med.
Ska vi se om du har lagat något kaffe. Låter bra åtminstone.
Ja.
Ska man kunna spela in?
Ja, oj.
Titta lite till. Där.
Den här miljön, studiomiljön. Jag försöker kolla båda. Jag ser i alla fall inga ringar av kaffemuggar. Kanske ni håller rent och snyggt här, men att det blir väl pimplat en del här då. För att då inspirationen jagas sent på kvällen.
Ja, det blir det. Ja, men ja, som sagt, jag försöker hålla städat här i min studie. Det är roligare att vara här då. Det är lite ordning och reda. Mycket man slänger ifrån sig gitarrer åt höger och vänster, men jag städar upp för det för hem.
För hit kommer ju kunder, betalande kunder som är kommit för att spela in och sjunga in.
Precis, man kan ju inte faktiskt se ut hur som helst heller.
Om man behöver lite name-dropping, vad har du haft för roliga typer här?
Det här har ju varit Kai till exempel ganska mycket.
Ja,
gruppen Kai, vi har spelat in många album här. Och jag har nog varit, man har ju sin kundkrets, det är många som kommer igen. Mycket, mycket roliga grejer. Patrik Isak som var här en gång och spelade in lite en låt. Och och diverse, mycket lokala förstås. Och japanerna kommer ju, japanska artister kommer ju inte hit.
Nej.
Förutom lite japanska låtskrivare har vi ju haft här förstås många gånger. Och sådär, och vi har haft lite songwriting camps med dem. Och. Men nu sitter man ju mycket ensam också och jobbar nu för tiden.
Ja, i den egna trygga miljön. Du känner till varenda mojäng här och hur varje sladd dras. Och
så här har man ju suttit i över 20 år så att, så att rummet är bekant och speciellt hur det låter är bekant. Jag kan ju tänka mig om jag skulle börja sitta i ett annat rum med en annan akustik. Jag skulle nog vara lite vilsen i mitt mixande tror jag ett tag.
Ja. Ja, sker det att du jobbar någon annanstans?
Jag är väldigt mobil, jag har ju allting på en laptop så att jag kan ju, jag brukar sitta hemma också emellanåt. I lura förstås, om det är något som ska göras hastigt och i den här branschen så är det saker och ting som ska göras hastigt mest hela tiden. Och det ska ändras på någonting, så där är bara att du vika upp datorn och göra en liten tweak.
Ja.
Men nu är det ju här som man trivs och sådär.
Ja. Nåja, på tal om Kai, nu, vitsen har säkert blivit gammal för jättelänge sedan, men jag får ju via affären. Jag är ingen bagare, så jag var och handla färdigbakat toskapaj.
Ser du bara.
Ska vi behöva en kniv eller ska vi bryta bitar åt oss bara?
Ja, ska.
Se till att det inte blir smulor bara.
Vi får upp
Hördu, ja, Kai, ska vi prata lite om de grabbarna?
Ja, det kan vi göra, ja.
Du har varit med ända sedan början, visst?
Ja, ända sedan början. Ända sedan deras första album, då de var betydligt yngre.
Ja.
Jag träffade ju dem på en, första gången på en keikka. Jag var på en keikka i Åminne och spelade på något företagsevent och de var där och uppträdde. Det var en av deras första kejkor, misstänker jag.
Mm.
Och då frågade de om de skulle kunna komma och spela in någonting till mig.
Just
det. Så tackade ju jag. Jag lyssnade på det där. Det var ju lite kul tyckte jag. Så att då, en kort tid senare så dök de upp då. Så spelade vi in ett album, deras första album, bara på några dagar.
Det professionella pjasalappar.
Ja, det var ju rakt upp och ner som de var live då med gitarr, bas och sång.
Ja.
I princip hela skivan plus några små kryddor.
Mm.
Men så på den vägen är och sen har vi fortsatt vi att jobba med resten och diverse musikaler hade blivit och
och stora konserter.
Och stora konserter. Botniahallen kommer man ju ihåg.
Mm.
Kai 10. Det var ju mäktigt. Ja, så att nu är det världsberömda Kai.
Ja! Icke helt utan tack till dig, måste man nog säga.
Ja, precis. Nu har man ju varit med och skapat hela det där soundet och sådär. Ja, så att ett väldigt bra samarbete.
Ja. Om man tänker på genrer så det är ju jättevarierad musik. Det är syntpop och det är liksom visa liksom och det är rock. De har det här Virgins-projektet också och så vidare. Så det är ju kul att man vet inte riktigt vad det får till nästa.
Precis, det har varit lightaste lightan om man säger att mycket olika stilar är kul. Jag menar den en sån där genre, den där humorgenre tycker jag på en bra kan göra det för att det är ju lite åt allihopa.
Precis, ja.
Så det har nog varit roliga grejer. Roligast har varit de här folkmusiklåtarna nästan.
Ja, sådana här pastischer.
Ja, de här Gambemark och var som roliga grejer det faktiskt på något sätt.
Jag inbillar mig lite att på tal om den här toskapajen, inte fullt ut toskakaka, att Patutana Kaku, det var ju riktigt dina hemmarker, för det var ju en K-pop, J-pop variant, så det, och det soundet det kan du utan till.
Ja, det var en J-pop faktiskt, ett J-pop sound, han är skriven som en J-pop-låt, fast på vördialekt, men det låter ju japanskt, Patutana Kaku.
Ja.
Så här var en grej man kommer ihåg. Jag kommer till och med ihåg att vi spelade ju in en mikrovågsugn på riktigt. Mm-hmm. Inte en sampling. Ja. Vi tog mikron ur köket och mickade upp den och spelade innan i den där breaken på Patutana Kaku.
Mm.
Jag har den kvar ännu, men den funkar inte.
Nej, men det är ju en relik. Kanske de vill ha den till vörattlägg bredvid den där bastulavan.
Kanske jag ska här, jag har inte funderat på hans finns nu. Vi hade en kassavalv här på studion. Det har varit något gammalt lönekontor det här tidigare. Så att där finns den
inlåst.
Bra, där har du pensionsförsäkringen.
Jajamän.
Ja. Men ska vi smaka på kaffe och toska på igen här?
Ja, ska vi bryta?
Ja, bryt bara eller så tar du en karate-chopp eller någonting. Så där så låter vi oss smaka. Har du spelat upp Patutana Kaku åt någon av de här japanska låtskrivarna? Bara sådär på skoj förstås.
Jo, det här nog. Men det känns som de förstod inte till jotton. Vilka det är lite förståeligt. De hörde väl att det var J-pop nu, men att man sjunger på något annat än japanska tror jag inte, det gick inte riktigt hem.
Men japaner upplever, de har ganska sådär skruvad humor att videon skulle kanske funka.
Ja, jag vet inte om jag faktiskt har visat videon, kommer jag inte ihåg. Kan
gör
vara.
Det. Ja. Det om detta. Nu tar vi nästa låt. Vad blir det? Skivar till kaffet här.
Tänk nu då vi nu pratar om J-pop och så vidare. Ska vi kunna ta en J-pop-låt då? En låt som jag släppte i Japan på japanska med Arashi.
Mm.
Heter Wild at Heart. Det är min största hit genom tiderna. Mm. Den har varit listetta som singel och på album och samlingsalbum och massa olika utgivningar har den varit på Japan och varit en hit över 10 år egentligen.
Aha.
Ja. Så vi lyssnar på den. En riktig J-pop-dänga.
Okej.
Det blir bra.
Yle Vega.
Arashi, Wild at Heart. Det var en vild låt. Här kommer följande. Och det var, jag frågade, är det du på gitarr där? Och du sa, det kan så vara.
Ja.
Hur funkar det när du komponerar en J-pop-låt?
Precis som vilken låt som helst. Man gör ju, börjar ju från något håll och gör akkord, melodi, beats.
Ja.
Produktionen är ju väldigt viktig idag, att man ska ha någonting som låter som en slutproduktion egentligen. Det där ordet demo är ju lite försvunnit. Det finns inte den där skillnaden egentligen. Fast det är en demo. Men man gör nog allt det där och spelar in och vad man har kommit på och slipar några dagar och slipar lite till och gör om och så vidare. Och gör text förstås på engelska om man är härifrån. Mitt man kan japanska, så en demotext som
du,
sen...
Du har inte börjat gå kurser för det.
Nej, faktiskt. men det görs ju om sen ifall någon vill ha låten, så görs det om till men japansk textförfattare till. Inte ens översätter, utan görs om from scratch.
En egen text.
Ja, precis.
Men förutom du då, Janne, hör du gäst i dagens termos? På gitarr, kanske också bas. Lägger du på bas? Alltså hur färdig låt är det som ni skickar över? Och är det då? Det är österbottniska musiker som hörs i Japan.
Ja, inte på den här. Den här låten är faktiskt inspelad i Japan på nytt. Det finns lite grejer där från min demo, vet jag nog. Men de vill ha ett mer live band. Så att min demo var väl lite mer... Det var precis i samma stil, men lite programmerat och sådär. Så jag skulle vara musiker.
Ja.
Så att de gjorde på det sättet, den där låten.
Yes.
Mm. Men det här har du hållit på med x antal år, den delen av din karriär.
Ja, den delen av min karriär. Och sen hade jag min första hit och listetta i Japan 2011. Sen har det blivit ganska många. 50 plus säkert.
Ja.
Mm, förstås då betyder också att många låtar har varit listetta flera gånger, så det är kanske inte 50 låtar som har varit listetta. Nej. Men
ja, hur funkar listorna i Japan? Har låtarna längre livslängd där? Kommer tillbaka och sådär?
Nej, de har sin dagliga lista och veckolista. Den där veckolistan är den som gäller oftast. Men man kan följa med varje dag var de ligger. Och sen då, om de ligger etta några dagar, så blir det förmodligen etta på den där weekly chart, ja. Som det heter. Mm. Sen försvinner de ganska snabbt, de här singlarna nu. Det kan vara några veckor kan de ligga där. Men sen då, om en singel, så kommer det om en tid på deras album och så vidare. Och sen är det ju så gammaldags att de är ju ett sån här konsertfilmer på DVD eller Blu-ray fortfarande på, då det är på turné, ja. I Japan. Så att den här låten har ju varit på alla såna utgivningar sedan 2012 då den kom.
Just det.
Så att hur många är det nu, har blivit över 10 säkert.
Ja.
Och det har alla varit etta på listan i Japan.
Okay.
Ah, ja. Så att de har sina system där. Och det är ju kiva att det säljs fysiska CD-skivor. Än idag, är ganska stor del av marknaden än idag också.
Mm. Jag har sett och jag har gått i skivaffärer att det finns de där påkostade boxarna, och så någon har jag väl öppnat och kollat, där är böcker, fotoalbum och all världens. Det är inte bara den där lilla plastskivan i ett paffkuvert, utan det är riktiga volymer.
Det är riktiga volymer, ja, och släpps de många olika versioner på en singel, bara kan vara 3-4 om jag vill säga, med lite olika B-sidelåtar sådär, så som fansen ska ha då.
Ja.
Och påkostade konvolut kan ju vara böcker till och med på vissa tjocka grejer med
idolkort
och allt möjligt och sånt.
Det är ju liksom mervärde som gör att man vill faktiskt ha en skiva, inte bara klicka på någon streaming-app.
Precis, så är det. Och Spotify kom ju sent i Japan 2016 först.
Jaha.
Så att, och jag har kanske inte fått samma fortfäste där fortfarande. Nu är det mycket det här fysiska. Som...
Ja. Hur är det med dig? Saknar du den tiden här i Finland och Europa? Det här att du har spelat in någonting nytt då, du har producerat en skiva, så kommer den box då med CD:n eller till och med LP:n. Kan man lägga i hyllan och visa upp?
Ja, det gör man. Och nu är det ju vissa som gör LP:n faktiskt.
Ja, men den har ju kommit.
Ja. Det är kul att ha någonting. Det är som ett minne. Jag tycker musik, sen det blev stream, musik har inte samma värde mer, utan det finns där någonstans och ges ut mycket låtar hela tiden.
Ja.
Dagligen. Så att det har ju som inte samma värde, känns det som. Så nu kommer man ju ihåg själv då det var LP och CD. Då man väntade på någonting att det skulle komma.
Ja.
Så gick man till skivaffären och köpt.
Ja,
det kom.
Ja. Oj, oj, oj.
Så lyssnar man sönder nästan skivan. inte på samma sätt idag.
Nej.
Alls.
Förr var det så att man gick i öknen och så kom man till oasen och fick dricka vatten. Nu är det bara, här kommer ur kran hur mycket som helst.
Precis, ja, allt är lätt tillgängligt och mycket snabbmatsmusik, om man får använda ett sånt uttryck.
Mm. Mm. Hej, när jag nu sitter här med en musikproducent, jag måste fråga, vad anser du om det här med artificiell intelligens inom musiken? Det finns de här tjänsterna där man skriver in bara att gör en sån här ledsen låt som handlar om det här, och det ska vara en kvinna som sjunger och kanske någon liten kör och lad idag. Och då är vem som helst då inom air quotes, citationstecken, vem som helst är plötsligt musiker och kompositör.
Ja, jag tycker att det är otroligt fel alltså. Jag har inte någonting emot AI och tekniska hjälpmedel, det använder man ju lite grann själv förstås för vissa saker i produktionen, men att att göra en låt med Suno eller någon liknande och säga att man är låtskrivare tycker jag inte är totalt fel.
Ja. Mm. Gör en låt som låter som Arashi, komponerad av Janne Höty. Tack. Och så. Kommer den då?
Ja, jag har ju nog testa grejer bara för att vara lite med och ja. Förstå hur saker och ting fungerar. Det är otroligt vad man får ut därifrån på en kort tid. Men jag märker ju att jag satt och lekte en kväll, men man blir ju helt urvattnad och man blir ju heller inte nöjd över någonting för att man har ju inte presterat någonting själv. Det är någon annan som gör allting åt det.
Ja,
så att, ja. Så att det kom och gick ganska snabbt för mig, den där grejen faktiskt.
Ja. Nåja, det är nog den verklighet vi lever i.
Så är det, och man får ju se vart det tar vägen. Men jag tror ju inte att äkta musikskapande kommer inte att försvinna. Det tror jag inte. Nej. Det finns nog utrymme för sånt.
Man vill ju kunna gå på konsert och se artisten man har lyssnat på. Kanske till och med få en autograf.
Precis.
Sträck fram en autografhäfte till Suno och se om du får någon namn på.
Ja, precis. Och livemusiken blir ju viktigare också.
Ja.
Så är det.
Både så där innehållsmässigt tänker jag också som födkrok för musikerna.
Precis.
Om man får något betalt för streams och så vidare, så konsertbiljetter kan man ännu sälja.
Det kan man sälja, ja så är det. Ja, det är ju inte stora inkomster man får från streaming faktiskt som låtskrivare. Mm. Man ska ha ganska mycket streams för att det ska bli till något.
Ja.
Så att det är nog ganska knepiga tider.
Ja. Nåja, tider. Ja, du sa här i början, Janne, att du har varit med och prodda en massa julmusik här. Men vad har du framför dig i kalendern nu under? Kanske du får lite julledigt, men där i januari, februari sen.
Nå, vi har ju en massa, jag har en massa produktioner nu på bordet som ska göras. Har en platta med Jannike som ska göras klar här och så håller jag på att jobba med en tjej från Österrike faktiskt som gör lite låtar med, ganska roligt projekt, och legendariska Paul Oxley's Unit.
Just det.
Ska ge ut någonting.
De kunde inte hålla sig i deras retirement pension.
Ja, vi håller på att jobba på någonting. Jag vet inte om jag fick säga det, men nu sa jag det. Alltså min kö på låtar som jag har är alltid minst 30 låtar i kö som ska göras. Det fylls upp i samma takt så att det funkar med produktioner. Det finns något att göra. Det är frågan om det.
Bra. Hej, vi ska runda av så då får fortsätta beta av den där kön. Janne Höte, tack för pratstunden. En tredje låt. Vad blir det här?
Och vi måste ta med mitt projekt Five-O-Land.
Mm.
Tycker jag. Ett sådant här internationellt projekt med diverse olika musikerlegender. Och Niklas Roström förstås och jag, vi som drar. Så vi kör på Take These Walls, vår första singel som vi släppte här för någon tid sedan.
Ja.